Glad 420 allihopa. Det här är alltså Braj-avsnittet av Halv borta hos mig med Malin och Frej.
När vi spelade in igår, det blev rätt mycket så riktigt goa Braj-stories liksom. Så jag kan tänka mig att det är intressant för er, för att några av er kanske aldrig ens har testat Braj. Då är det ju kul att höra någon som har liksom brajat ihop vardagen. Jag borde få gissa vilka avsnitt som jag...
Som du är tvärbäng i. Men eftersom att vi följer Sveriges rikeslag i den här podden så gör vi det här utomlands. Så vi spelar in i Norge nu så att Frej ska kunna röka.
Ja, nej, men vi följer finsk lag till punkt och pricka. Ja, nej, men fan vad fett att ni är här på brassavsnittet i alla fall.
Hjärtligt välkomna. Ska du med och röka?
Hej, det här är Halv borta hos mig. Var är vi?
Vi är i Trondheim. Nej, nu ljuger vi ju.
Ja, vi
är inte ens i Trondheim. Vi är på hemlig ort.
Vi är i Norge någonstans. Varför är vi här?
Vi är här för att idag så ska vi spela in avsnittet om röka. Blaze.
Oh, fast inte vilket röka som helst.
Alltså, nej, vi kommer fokusera på braj.
Men det kommer vara brass. Brunt.
Jazz tobak.
Brown. Al Brown. Ah, fan, det finns så jävla... Det finns Kärt så många...
Braj har många namn.
Oh, ha det braj. Det är nästan den enda tråden om knarkhumor som jag har hittat på internet.
Vad heter den?
Men den finns på Flashback. Och där är det liksom gamla tjackisar som har skrivit ut ordvitsar. Kan rekommendera den. Jag kommer att klippa in den här nere.
Och Braj då? Hur kom Braj in i ditt liv?
Alltså det kom in så tidigt som, alltså, jag var inte ens tonåring när jag fick tag på
min första... Det är ingenting vi rekommenderar i den här podden med andra ord. Men någonting som vi ändå delar med oss av eftersom att vi inte vill ljuga.
Ja, men exakt. Nej, men jag gick nog kanske i sexan eller sjuan. Nej, men jag hade nog börjat högstadiet i sjuan. Och så åkte jag med en kompis syrra på festival. Och där träffar jag runt en brasa så här hippiebarn, såna här riktiga hippiebarn som hade varit hippies liksom sen de föddes, och de bodde på, jag vill inte säga namnet för de kör fortfarande där liksom, den grejen. Men de körde en festival i alla fall, och där runt elden så träffade jag min första liksom riktiga jävla hippieunge liksom. Och hans pappa sålde på mig en femma brunt för en spottstyv. Sen sålde jag den femman brunt en hel sommar. Jag rullade spliffar och sålde pre-roll till Emma Boda Kid. De som gjorde kojan på Emma Boda. Brunt blev det mitt första hedliga arbete, kan man säga. Mm. Så jag har brunt att tacka för att jag sitter här idag.
En mellanstadie entreprenör. Eller gick du i högstadiet?
Det var högstadiet.
Ja, högstadiet.
Absolut. Hur kom Braj in i ditt liv?
Ska jag dra en långa?
Ja. Alltså, jag, tid finns.
Jag skulle säga att inkörsporten till Braj, det var ju graffiti. jag hade precis slutat Adolf Fredriks musikskolklasser inne i stan, och så hade jag bestämt mig för att nej, men nu ska jag börja. Nu ska jag gå skola hemma på Lidingö istället. Lite slappare, närmare till skolan, trött på morgonen. Och där fanns det många bra betongväggar. Och det var coolt att klottra på den tiden. Och kul att klottra. Så då var jag och min polare, vi var ute på Snattoil. Och jag hade väskorna fulla med kannor. Det var min tjejkompis och jag. Och sen så träffade vi två snubbar som bara, hallå, har ni kannor i väskorna eller? För då hörde de hur det skramlade i våra ryggsäckar. Och vi bara, absolut, vi har kannor i väskorna. Och sen så drog vi ner till brofästet och pisade tillsammans. Och sen så, det ledde till att vi sen började röka braj i små lekparker. I såna små lekstugor. Mm. Och det var ganska lätt att veta vilka de bästa lekstugorna var, eftersom att man alldeles nyss hade varit barn och hade koll på vilka lekstugor som var de bästa. Och sen så på den vägen, i en sån här liten lekstuga, så träffade jag min pojkvän. Han rökte braj, hade liksom dreads och en sliten t-shirt som det stod Adid Hush på.
Från Thailand, från Khao San Road. Finns även Adidogs. Kan vi säga också. Men för fan vad fett. Braj var väl en sån där, ska nog ärligt säga att jag alltid har haft braj. Sen den dagen jag började i 8:e klass har jag nog alltid haft braj hemma. Alltså, i någon jävla hörna har jag alltid haft braj hemma. Det är ju den där gamla, det är den där gamla filten.
Snuttefilten. Ja, för min del så tyckte jag att det var så jävla kul de första åren. Det var det roligaste vi visste, att bara sitta och röka braj i lekstugor.
Vad var det man tyckte var så jävla? Alltså du vet, för att jag kommer ihåg de där första, man skrattade ju som in i helvete, alltså, men som oftast helvete. Så slutade ju på exakt samma sätt. Alltså det var exakt samma dag. Och den var skitball, alltså det var en skitball dag. Men det var samma dag. Alltså du vet så här, när man rökte som mest brass, då gjorde, gick vi alltid till samma lägenhet.
Ja.
Satt oss i samma soffa, tittade på samma YouTube-klipp, snackade med samma människor och liksom...
Ja, men samma människor var ju nya människor, alltså i ens liv.
Jo, men jag menar, det var en dagen upprepades väldigt, väldigt många gånger.
Ja, men det är liksom, det samma här.
Det kunde ha gått ett år och så hade liksom Jimmy fortfarande, han var fortfarande i sin gröna fjällrävingjacka liksom, i exakt samma ställning. Hade,
Jo, men det är samma här. Alltså, det var det jag tänkte komma till, att efter, jag tror att efter 2 år av ny kärlek till braj, så bara slog det över. Och så, det kan ha varit lite mer än 2 år, men så, och så en dag så var det liksom inte kul längre. En dag så kändes det bara som en så här betongsugga som stod i vägen för mig. Alltså det var liksom emellan mig och alla smarta tankar och alla roliga beslut och allting som var liksom någonting som drev en framåt i livet, så låg brajet där emellan i vägen, och då var det liksom inte kul längre. Och då slutade jag röka braj. Så att jag har inte rökt så himla mycket egentligen. Jag har rökt varenda gång det har kommit en spliff passad till mig, men liksom inte rökt jättemycket. Man vill ju inte vara hacket i skivan som bryter en bra brajcirkel. Så att så jobbigt har jag inte tyckt att det har varit att röka. Men jag har ju liksom snabbt passat vidare den. Och sen så vid vuxen ålder, det var faktiskt när Finsk flyttade hem till mig. Återigen en graffare. Mm. Graffen är inkörsporten till braj för min del. Så flyttade Finsk hem på min soffa, och då röktes det ju braj. Och då, ja, och sen den dagen så har det varit lite
det, alltså jag måste bara säga, jag älskar braj. Det är så jävla smidigt med braj.
Det är smidigt med braj. Det är också så mycket billigare, eller det har alltid varit så mycket billigare än weed. Jag kommer ihåg att braj, vi köpte 300 kronor standardröka, en liten fnöskig femma. För 300 kronor. Och weed, det, på den, och nu kostar det ju mycket mer såklart, men på den tiden var det 300 spänn. Och så kostade weedet kanske liksom, ja, det var nästan 500 kronor ibland. Det var barn som hade 500 kronor på fickan och bara spendera på att röka. Det fick bli en liten stubbig pinnebraj.
Ja, nej, men har du gjort hasch någon gång?
Nej. Har du gjort hasch?
Ja, jag har gjort hasch. Men såhär, inte. Jag tror att om någon så här, antroposof hade sett mig göra brass, så hade någon bara, alltså är du helt jävla dum i huvudet? Nej, men jag kommer inte ihåg.
Förlåt. Vänta, jag kommer inte heller ihåg vad du sa. Men det var ju inte helt smärtfritt det här med att röka braj i tidig ålder. Jag kan berätta om när jag torskade för braj. Inte för polisen, men ja, för den högsta myndigheten, mamma och pappa. Det var så att i den här nya skolan som jag hade kommit till i högstadiet, så var det ju någon som ganska raskt golade ner mig. Jag vet än idag inte vem det var. Då hör jag liksom i interntelefonen i skolan, Malin till rektorsexpeditionen, Malin till rektorsexpeditionen. Så fick man gå the walk of shame upp till rektor, blev hänvisad till syster. Mm. Där syster sa att det är några elever som har sagt att du röker hash. Och vi måste ringa dina föräldrar och du måste gå och lämna urinprov hos SOS. Och då trodde man ju att världen skulle gå under. För det var så det kändes. Vi hade ju aldrig pratat om knark, jag och mina föräldrar. Men man visste ju, för att man hade ju kollat på film, att så här, för föräldrar får man inte knarka. Det är det värsta du kan göra. Mm. Så att då var det ju bara att lägga in en växel och försöka fuska och klara sig ur det här helskinnad. Så jag sätter mig och mejlar min kompis i Liverpool. För han vet hur man fuskar på pissprov. Mm. Och han berättade att ja, men det kanske tar tre veckor eller något sånt där innan det går ur kroppen och du måste dricka askorbinsyra. Och det var det ena med det tredje. Jag minns inte riktigt alla recept. Men jag insåg ju genast att det här är alldeles för knappt om tid. Jag måste pissa om bara några dagar. Jag behöver lösa det på annat sätt. Så att samma dag som pissprovet är så bestämmer jag träff med några tjejkompisar inne i stan på McDonald's och jag ska få dem att pissa i en McDonald's-mugg åt mig så att jag kan lämna deras piss istället på pissprovet. Men barn som de var så färskade de ur och jag fick åka hem från McDonald's utan piss och då ringde jag storgråtande till min pojkvän med dreadsen och Adidas-t-shirten och han har ju rökt massa hash så han kan inte hjälpa mig och ingen annan av våra bästa kompisar kan heller hjälpa mig. För att alla röker hash. Då återigen kommer graffitin in i bilden. För då hade vi ju en polare, Hook. En riktigt flitig tågmålare. Och som tågmålare, inte alla men många, måste hålla huvudet helt färskt så att de kan läsa alla tågtidtabeller perfekt. Och måla alla tåg utan att bli tagna. Så att han hade ju inte råd i sitt liv att röka hash. Utan han var ren och han var tillräckligt G för att göra det här. Så att min pojkvän satte honom på uppdraget, tömde en av sina dyra parfymburkar. Jag tror att det var en sån här Tommy Hilfiger-burk. Och Hook fick pissa i den. Och sen så cyklade de det raskaste de hade på sina BMX-er till Lidingö centrum. Och där fick jag lägga in den här parfymflaskan i mina boxertrosor. Och sen så fick jag gå in på SOS och så ställde jag till en gråtscen och sa att det är några äldre elever som mobbar mig i den här nya skolan och det känns förstås jättejobbigt och jag kan inte, jag klarar inte av att kissa om det här draperiet är öppet så att någon kan titta på mig när jag kissar utan då kommer det inte komma ut en droppe så jag måste få kissa med stängt draperi. Storgråtandes och det här fick jag göra och sen så hällde jag i det här parfymluktande pisset. Och så klarade jag mig på pissprovet. Men, bängt barn som jag var, så hade jag ju suttit vid familjens gemensamma dator och skrivit det här mejlet till min kompis i Liverpool om hur man fuskar på ett pissprov. Och sen så hade jag ju gått ifrån datorn, så mamma hade ju läst det här mejlet. Och då spelade det ingen roll hur mycket man klarade sig på pissprovet, för att jag hade ju ändå fuckat upp, så att säga. Så,
vad gjorde du din mamma då?
Och då
gullade hon ner.
Nej men och då så sa mina föräldrar så här. Ja, det här var ju jobbigt. Du hade ju bara kunnat säga att det var som det var för att vi vill ju bara att vi ska kunna ha en öppen dialog. Och sen så min pappa är finsk så det är liksom vi säger inte så mycket puss och kram och jag älskar dig i min familj, men då så sa de så här. Vi älskar dig. Jag tror att det kan ha varit enda gången vi har sagt det till varandra. Det var en riktigt stel stämning. Även om det är väldigt tydligt att de älskar mig. Och sen så var det inget mer med det. Och sen så var allting bra för resten av våra liv.
Och så levde vi lyckliga.
I resten av våra liv. Ja, jag skulle bara ha sagt som det var från början helt enkelt.
Fan, jag har fan i mig också lyckats ta mig undan ett pissprov. Men alltså när jag, alltså det här var förr när man var helt ren liksom. När jag var 100% ostraffad, då tänkte jag ändå, nu har jag typ så här åkt för små narkotikagrejer, jag har haft typ små grejer på mig. Men då var jag helt ren och då kunde jag gå den extra milen för att fortsätta vara det. Så jag blev tagen till, alltså jag blev liksom tagen. Jag gick runt i refugen och pratade i telefon. Så jag bara gick fram och tillbaka i refugen som en ja, som ett CP. Så de tog
liksom, som en rondellhund.
Därifrån fanns det liksom ingen möjlighet att någonsin liksom göra något annat än bara följa med till stationen och pissa. Så jag fick följa med till stationen och pissa.
Du fick pissa på stationen? Ah, nej, inte hos oss.
Nej, först tog de in mig i en trappuppgång. Alltså polisen tog mig. Så först tog de in mig i en trappuppgång och ville att jag skulle pissa i trappuppgången. Liksom. Jag bara, fan jag kan inte det.
Va?
Ja, de tog bara in mig, de öppnade en trappuppgång. Och så bara, ja men du kan göra det.
Okänsligt.
De är inte världens känsligaste människor, alltid. Vissa är det, nu ska jag inte generalisera. Vissa poliser är väldigt, väldigt känsliga. Det finns poliser som gråter också. Mm. Men i alla fall, då tog de mig till stationen. Och då skulle jag pissa. Då tittade de på min rygg hela tiden. Alltså så jag var så här. Alltså jag försökte verkligen komma på en MacGyver-plan. Det blev lite spännande också. Att typ så här. Ja men att stå där och höra. Som ett sånt Lucas Art-spel liksom. Så här, okej, vad kan jag göra med det här? Okej, jag får dricka vatten. Det är det jag får göra liksom. Men då drack jag vatten och så behöll jag vatten i munnen. Och sen så höll jag röret liksom under så. Och så... Så liksom droppade jag ner mer och mer vatten. Och så drack jag mer och mer. Och så gjorde jag den där proceduren tills det var full med vatten. Liksom.
Shit, vad listigt.
Nej men fan, det funkade fan. Alltså, sen, nästa gång det hände, då gick det inte alls lika bra. Det var vid Slussen. Vet du var Slussen ligger?
Alltså Slussen?
Ja men den var... vet du var Slussen? Jag bara för där är det fucking läskigaste utrymmet du har sett i hela ditt liv. En stor liksom gammal grekisk restaurang som bara ser ut som så här, alltså fan Silent Hill.
Fan vad jag helvete. Kan tänka mig att det finns något läskigt där inne. Jag har ju sett alltså, dörrarna, jag har ju sett vakterna som patrullerar.
Ja, de drog in mig där och bara okej, nu ska du göra tricket här din jävel. Drog in mig på någon sån gammal liksom, alltså en toalett som såg ut som att den hade att döden hade bott där inne liksom. De lackade rätt hårt på mig. Så jag, ja, de knuffade, de var jävligt liksom.
Det var Slussen inget, humör på dem.
Ja, men det var inget ljus liksom. Det var så här mörkt där inne, så det var liksom så här ficklampestämning, så de blev rätt så här, de blev rätt peppade av det också liksom. Uff. Ja, att det var så här, att det var som i en film. Det tyckte de var jävligt fett, tror jag. Jag tror det var riktigt. Jag tror de älskar den lokalen för att den är så jävla roligt. Alltså det är såhär, okej. Okay. Det är en sån riktig tortyrutrymme.
De ser en skugga av sig själv och säger, fatta läskig jag ser ut i det här ljuset. Nu
kör de liksom ficklampor där inne i några jävla kulvor.
Och det där är ju ett ganska, det är en ganska grov händelse för en ung människa. Och då ska man ju tänka att i väldigt många kulturer så ses det här liksom, alltså bara som en självklarhet att man ska få göra. Mm. Good for asthma, yeah, yeah. Ja, men och så blir man pånitad i ett utrymme i Slussen.
Jo, men alltså, det är klart man ska ha lite stryk i ett utrymme.
Alltså om man gör det regelbundet så blir man ju mindre sås i huvudet av det. Sen så i långa loppet så kanske så är det många som känner att de blir mycket såsiga liksom, av det. Av att det smyger sig på ganska mycket. Men... Om man inte gör det regelbundet utan om man liksom testar på det så där första, andra gången, då kan man bli så tvärbäng. Till folk som liksom då är helt gröna på det här. Det är lite svårt att prata till alla och lägga det på rätt nivå, för att alla är ju olika erfarna på olika saker liksom. Men om man nu aldrig har testat det förut och det kommer någon ballkille, till exempel Frej Larsson, lite spliff, och så vill man vara en ballperson som ska testa, då kan man ta bara lite. Så det slipper bli så oballt så snabbt.
Om man inte har rökt innan, då måste man typ säga det. Nej, men för att om det är första gången man röker, då kan man liksom göra bort sig mycket. Just det, jag pratade med Magnus Herrenschmidt innan i telefon. Jag var hemma hos honom någon gång med, och så var jag där också. Jag skulle testa hash. Han kanske hade rökt hash innan, eller så kanske det bara var väldigt starkt eller så, något sånt här. Men då, det var, då fick han bita i det sura äpplet så att säga. Och fick men det blir inte alls lika, det blir inte alls lika roligt efter han hade rökt. Så och liksom, det där är ju ändå rutinerad lirare liksom, eller antar jag. Så man får vara väldigt, man får vara lite försiktig. Men inte så mycket. Man behöver inte vara så mycket försiktig. Men man kan se till att inte röka om man är bland, alltså om man är bland jättemycket folk och röker jättemycket, då gör man bort sig jättemycket.
Men och så blir det inget kul på ganska lång tid också. Det finns ju vissa droger som går över väldigt snabbt och då är ju skadan inte så himla stor, men att man kan vara bäng ganska länge. Ja, så att en fest kommer hinna ta slut eller hinna bli tråkig, eller liksom folk kommer hinna förflytta sig innan man blir normal nog att kunna röra sig igen. Liksom.
Ja, oftast vaknar man ju bara det, och det är nästa dag. Liksom.
Ja.
Alltså man bara däckat.
Jag skulle säga att det finns få saker som i alla fall för min del tar mig så långt i bort från mitt originala jag som röka gör. Det finns... Alltså att gå ner på 7-Eleven när du är full eller har tagit LSD eller käkat E eller gjort vad fan som helst är liksom, det går oftast bra. Man får med sig ungefär det man hade planerat. Men att gå ner tvärbäng på 7-Eleven och tro att man ska få sitt ärende uträttat, det är ju bara helt idiotiskt. För min del i alla fall. Det blir alltså inte en siffra rätt. Ett totalt UFO.
Nej, men har man kommit till den punkten att man liksom, jag menar att man är riktigt fan, att ha rökt riktigt mycket bra, då, alltså liksom det krävs ganska små förhinder för att jag inte ska gå ut överhuvudtaget. Mm. Det är i princip att jag inte har skorna på mig liksom, kan det vara.
Ja, nej, men man ska ha en riktigt raging ADHD tror jag, för att man ska hamna på någon sån här, på någon sorts effektiv arbetsnivå av att röka mycket bra. Jag vet många som jobbar väldigt bra på bra. I mitt fall så har jag inte i närheten av tillräckligt mycket koncentrationsstörningar åt det liksom energifyllda hållet för att det ska vara effektivt. Alltså ett litet blås och sen bara...
Nej, men alltså fan, mitt största problem för att inte vara kreativ är att gå ut. Om jag stannar hemma en längre tid, så sätter jag mig vid mina syntar eller sätter jag mig och ritar.
För att hålla lite balans mellan liksom, det som är bra och det som kan vara dåligt med droger.
Mm.
Så
ska vi ta vad som är dåligt?
Ja, men i alla fall en teori som har fastnat i mitt huvud. Mm. Jag berättade tidigare om att jag gick några kurser i hypnosterapi i Indien.
Mm.
Extremt flummigt. Mm. Skulle somliga säga. Men det var väldigt intressanta teorier man fick höra om där. Och just angående röka så sa de då på den här kursen att det påverkar sömnen väldigt mycket och drömmarna. Mm. Att man inte drömmer så mycket.
Det är fan sant alltså.
Och det är många som upplever det, att man inte drömmer särskilt mycket. Och då enligt teorin att man processar det som har hänt under dagen när man drömmer. Mm. Så blir drömmarna väldigt viktiga för att allt det som man har lärt sig under dagen tillgodogör man sig genom sömnen, och då placerar det undermedvetna det typ som att säga, ja men det här var vettigt och det här var mindre vettigt, det här kan vi kasta bort och det här kan
du
vi...
Du menar att man inte lär sig någonting?
Ja, kontentan av det, att det fan inte fastnar någonting överhuvudtaget.
Ja, men det är fan intressant alltså,
och då så kan det vara så att om man är av den sorten, och om den här teorin stämmer, att man liksom, ja, kanske sina, ja, men hela sin tonårstid rökte väldigt mycket bra. Och sen så, och för att jag har upplevt det här med vissa polare, att ja, man började samtidigt och sen så vid 24 års ålder så var det vissa som såg ut som 24-åringar men hade hjärna som en 40s fortfarande. Och det kan ju bero på massa olika saker. Men det var ju de som blazade som hade störst benägenhet att vara kvar i 14 års ålder i huvudet.
Mm, mm.
Så att om man är
du
väldigt...
säger det som att det är något negativt.
La ingen direkt värdering i det. Men det kan hända.
Någon liten skärm i rollen så här 17. En så här, ja, men någon bara ändå så här rebellisk in på vägen i vuxenvärlden. Du bara tar, kan du inte öka lite.
Men du får välja ålder, säg åldern.
Ja, men då väljer jag 17. Så var fast. Nej, men det är inte så många, det handlar inte så mycket om barnasinnet. det handlar mer om att liksom bli trög. Alltså fattar du? Alltså vissa blir fett tröga för de hänger bara, för att de fastnar i den trappen. En sån trap som tar ett helt år. Om man bara ligger och tittar på exakt samma saker, förstår du vad jag menar? Då kommer det inte in några nya intryck. Alltså den, det är samma person på samma plats.
För att man inte gör någonting nytt.
För att man inte gör några nya saker.
Det har mindre att göra med att man inte processar dagen i drömmarna. Nej, men utan det är det att man gör samma shit.
Nej, men för att jag har hört att drömmarna är för att förbereda den på saker som kan hända framåt.
Det fanns lite olika, det var teorier om massa olika sorters drömmar som hade olika typer av liksom, effekt. Vissa var så här venting dreams, man drömmer mardrömmar för att ventilera ut det absolut läskigaste scenariot som kan kunna hända, så att man inte liksom samlar det som ett trauma och så att man bara släpper det. Och så var det processing dreams, och det var just sådana där man processerade hela dagen. Och sen så var det predictive dreams, så att man förbereder sig på vad som kommer att ske. Men det här är återigen bara teorier från en indisk hypnosterapikurs. Så att...
Mina är bara rykt. Fan, det är svårt att veta.
Vi kan få kolla på Flashback kanske, va?
Okej, vi söker på Flashback där vi frågar tonåringar varför dröm. Nej, men i Japan så drömmer inte. Ja, det kanske man skulle sluta med här också. Drömmer så jävla mycket. Alla vill ha en egen dröm.
Går runt som drömmare. Ja.
Man drömmer ganska mycket när man röker hasch, kan man göra.
Nej, men det är en av bieffekterna av hasch, att man drömmer väldigt mycket.
Det är en riktig dröm. Vilket drömhasch. Är det någon som har något drömhasch där ute, så hade det varit jävligt kul.
Ja, vad är det ballaste haschet? Hasch. Vilket färskt uttal. Hasch.
Jag har sett ganska många olika sorters hasch som är ganska säkert att det är blandat med liksom olika sorters liksom spillning från djur. Alltså det när det har varit riktigt dåligt, då
är det bajs man röker.
Alltså man i alla fall alltså jag skulle tro det. Jag tror att alla tror det, men ingen, alla vet det men ingen säger det.
Så alltså det har jag också hört och förstått, att det blandas i kopiösa mängder skit.
De brukar komma i plattor, så är det liksom en liten pappersbit på sidan. Så här, vad det är för någonting. Nej, men jag vet aldrig vem det är som har satt dit den pappersbiten.
Vem som helst kan ha lagt dit vilken papperslapp som helst.
Ja, men vem som helst kan ha liksom brandat upp den. Det är svårt att liksom spåra den tillbaka till farmen. Nej, alltså det skulle jag vilja göra.
Ja, när vi var små så var det ju Svart Afghan som var liksom The Wayne Gretzky av Bry.
Ja, men jag däckade ganska ofta på Svart Afghan. I början så var det Svart Afghan som fick mig att... Fan, jag köpte Svart Afghan av en kille som vi kallade för... jag undrar om jag pallar blipar ut där. I alla fall en sån riktigt jobbig... Alltså sån där... Han står och sålde femmer i kolapapper på torget i honom. I liksom en godispåse. Så slängde ut så. Och där köpte jag en bit som jag rökte på taket. På prisavsättaket. Sen så satte jag mig mot en stenvägg och bara spydde ner mig själv. Och så. Alltså typ mitt på fucking torget. Alltså jag var så liten. Alltså jag var... Alltså jag måste ha gått till liksom, ja men fan, hur gammal är man när man går liksom 7, 8, 14 år eller något sånt där. Nej fan, hur gammal är man när man går i 7, 8?
Det, vänta.
13, 14 kanske. Ja.
Man är, okej.
Ja men i alla fall, och så hade jag sån jävla otur, eller det var ingen otur, jag satt mitt på torget, lutade mot en stenväg och spydde ner mig.
13, 14. Sån otur.
Ja men då kom det två poliser fram och frågade så här hur det var med mig. Och jag ville så jävla ogärna bli gripen. Så jag liksom, alltså jag fick liksom kraft som en mamma som ska liksom lyfta ett träd från sitt barn som håller på att dö. Så jag fick sån kraft bara plötsligt. Jag bara lyckades hoppa upp liksom. Ställa mig upp, helt nedspydd visserligen. Men liksom ställa mig upp, titta på dem och bara, Fri Larsson, nej, sa min adress. Och sen så bara, hej då. Och sen så bara gick jag därifrån. Och du vet, när man går från polisen. när man väljer att gå från polisen, då vet man aldrig om de är på väg efter. Alltså man vågar inte titta bakåt, för tittar man bakåt då är de på väg efter en liksom. Så man måste bara gå tills man får handen på axeln. Det är därför man får handen på axeln. Men ja, jag lyckades bara gå bort den dagen. Och sen den dagen så har jag rökt brass varenda dag.
Det kommer komma så många händer på så många axlar efter det här. Alltså, av den här historien så finns det ju två sätt att se på det. Dels att man ska inte göra det här när man är barn. Men också, gud vilken tur att du var barn när det här hände. Hur hade det sett ut om du var vuxen, nerspydd? Då hade du ju fått en hand på axeln.
Det är jävligt starkt med brassen när jag tänker efter när man är... Så rök inte när man är barn. Det är jävligt starkt alltså.
Mm. Och sen så... Rök sånt brass. För braj kan ju, alltså röka cannabis generellt har ju massa medicinska effekter, men ja. I och med att det inte är lagligt så är det ju svårt att få tag på det som är bra och rent och sånt som faktiskt är, har de där positiva effekterna kvar på
det
kroppen.
Det är väl lite så att, det som är typ...
Så fram tills vi har laglig cannabis så får man akta sig och hitta en egen home grower. Liksom.
Helt ärligt, jag vill veta hur många som har dött av den här dödsdrogen spice som de snackar om.
Mm.
Jag har faktiskt ingen aning, men jag skulle kunna tänka mig att det inte är så där jävla många. Ja.
Nej, jag har ingen aning. Alltså.
Jag ska bara gissa lite.
Det var ju några som dog.
Mm.
Ja, kanske, vad kan det ha varit? 10?
Och, fem? Ja, men något sånt liksom.
I och, Sverige då?
Ja, i Sverige. Och om man sett... Ja, fan. Och nu ska jag sätta den här påhittade siffran i perspektiv. Och en annan påhittade siffra på brass. Jag älskar det här. Alltså hjärtat gissar på 4. Om man säger då att det är 10, eller vad sa jag, 5-15 personer. Då står det för en marginell del av de som dör i Sverige varje år. Och spicen fick riktigt, riktigt dåligt rykte.
Ja.
Så jag skulle faktiskt vilja slå ett litet slag för att spice är nog inte du behöver nog inte vara rädd för det mer. Det är nog bara lika bra att släppa in spice igen.
Det är också en sån jävla omväg. Det började ju rökas kopiösa mängder spice bara för att det var lagligt. Till skillnad från braj som var
olagligt.
Ja, men
olagligt. Man kunde göra såhär asmycket spice på bara på golvet i sitt pojkrum med grönt te och bara såna små flaskor liksom. Och bli knark, fucking knarklangare. Över natten på bara två såna här jävla flaskor liksom. Kunde man liksom sälja spice. Men liksom nu, när jag tänker på en spice-langare, alltså det är ingen cool kille.
Nej, nej, det är low life.
Det blev ingen schysst kult kring. Men jag tycker att vi ska slå ett slag för spicen.
Ja.
Ja, men vad fan? Det
Nej, vi slår inget. Det slås inget
nej,
slag
nej.
För spice alltså.
Nej, men alltså det vore lite kul att slå ett slag för spicen tills ganja är legaliserat.
Ja, men det kanske, absolut alltså.
Alltså om spice,
spice
ska vara
lagligt.
Ett
av de starkaste argumenten till att legalisera braj.
Ja, men det kan ändå vara rimligt att börja sälja spice utanför skolgården för att väcka debatt.
Faktiskt, det skulle vi kunna göra.
Mm. Ja, nej, men det ska vi göra i alla fall. Så håll utkik.
Vi kommer till en gosskör i din stad.
Vi står med
under 2019.
Och som att vi säljer klockor, så öppnar vi trenchcoaten så här. Så ser det ut att vi har olika hockeybilder, fast det är egentligen bara massa olika sorters spice där. Så står vi utanför här insläppet.
Jag har faktiskt sålt hash en gång. Mm. Becknade av ett hegebraj. Det var ju... Nu vet jag inte alls hur det ser ut. Jag tror att det kanske är mer jämställt på den fronten. Bland de yngre generationerna. Men när jag var ung så var det ju bara killarna som becknade. Men då skulle jag på en skidresa. Och då var jag tvungen att beckna lite braj för att ha råd med den här skidresan. Och det vanliga var ju att man sålde liksom 4-5 som 5.
Mm.
Men för att det inte skulle kännas så skumraskigt och pundigt så sålde jag hela femmor, rätt ska vara rätt. Och sen så slog jag in dem i små rosa presentsnören som jag krullade så där fint. Så att det skulle vara, ja, men för att ta av den där drogkänslan. När någon sätter guldkant på bäcknandet. Det där lilla extra. Någon anstränger sig och går den där extra lilla milen.
En kompis berättade att hon skulle börja bäckna. Också en tjej. Och hon berättade att hon skulle skicka med kolor i sina...
Gulligt. Jättenice.
Vadå? Det första tjejen tänker på hur man kan göra det lite mysigt för kunden. Nu generaliserar jag ganska mycket. Men jag har aldrig varit med om en bäcknare som gör det... som skickar med något litet extra. Jag hade typ börjat gråta. Eller typ bara...
En liten kola. Så fint.
Och, nej, men det hade jag faktiskt. Det hade varit så jävla... Det hade varit supergulligt. Så om du hör det här, kör. Jag är med dig. Jag är på din sida. Fan, i Christiania har jag sett mycket haschsmider. Det har varit mycket haschsmider för pengarna. För där är ju liksom... alltså, gubbarna älskar ju sitt jävla hasch där liksom. Alltså, är det... alltså, att röka brunt med grabbarna.
Mm.
Är det... är det en grej för... alltså, är det mycket grabbar som röker brunt?
Men det är mycket grabbar som röker brunt.
Okej, okay, ja. Är det en grabbgrej brunt?
Men, ja, det är... återigen... men det här är, där är ju lika, ett lika vetenskapligt urval som allting annat vi pratar om. Mm. Men i mitt liv så har det ju varit mycket färre tjejer som har knarkat överlag. Och absolut mycket färre brajcirklar med brudar. Det är braj med boysen, det är sant alltså.
Så det är alltså presentsnören och kolen som kommer att ta brajet in i tjejernas omklädningsrum. Mm. För fan vad nice. Ja, men jag kan inte vänta tills det också kommer tjejer som är lite slö och tröga. Och på
men
en 14-åringsnivå.
Det finns säkert jättemånga slöga, tröga brudar. På 14-åringsnivå där ute.
Ja, ja, alltså, inte än.
Det är ju inte konstigt att vi inte har träffat dem. För de sitter ju hemma. Vi får göra en fältstudie.
I tjejernas omklädningsrum. Imorgon får vi skicka in liksom utsänd i Ronneby Simmahals omklädningsrum. Där du försöker sälja braj med kol.
Får klä mig i högstadieoutfit.
Vi går till Lost and Found på Simhallen och sätter på dig riktigt risig rumänsk Diadora outfit.
I Pippi Lotta tofsar.
Mm.
Ja, men kanske.
Mm. Så kan du försöka sälja braj till ungarna.
Okej. Okay. Mm. Vi är ju i Norge, så det är lagligt.
Är det lagligt att sälja braj?
Nej, jag tror faktiskt inte att det är lagligt att sälja. Eller jag vet inte. Det är avkriminaliserat.
Då är det lagligt. Inte kriminellt betyder det att sälja braj.
Ja, men är det avkriminaliserat
att sälja?
Att sälja? Eller är det avkriminaliserat att inneha?
Har staten monopol? Säljer staten braj?
Nej, för då tror jag att det skulle vara legaliserat.
Ja, just det. Ja.
Det här kan vi ju inte ha med eftersom att vi är så jävla dåliga på det här. Det här är ju sånt man ska studera innan man har en podcast. Det är så jävla spännande vad hur kultur formar folk så himla annorlunda.
Ja.
Och att länder som inte alls är långt borta ser på det på ett helt annat sätt. Också på ett helt omvänt sätt. Eller om man tänker arabländerna där det liksom är helt frowned upon att dricka alkohol. Och så, ja, ungefär, det verkar i vissa av de länderna ungefär som tvärtom, fast här liksom.
Mm.
Alkohol är det absolut fulaste man kan ta sig för. Och så är det ju i Sverige också i väldigt många huvuden. Att det är fan det sämsta man kan göra. Röka braj.
Folk hatar att man röker braj.
Jaja, det är inte lugnt att röka braj. Det är knark. Och det där är en intressant grej. Det finns en snubbe, eller fanns, jag vet inte ens om han lever fortfarande. Vi vill ju inte hålla på och hänga ut folk eller dra ner folk i skiten i det här programmet. Men den här personen, Nils Bejerot, är en av dem som har lagt grunden för mycket av hur det svenska systemet ser på narkotika.
Kom ihåg hans namn. Lägg det på minnet, för ni kommer höra det flera gånger.
Nils Bejerot. Har skrivit många rapporter och gjort liksom vad han kallar då forskningsstudier på hur ja, hur folk påverkas av narkotika. En av de bakomliggande teorier som han hade som liksom ledstjärna var att det passade sig inte i den svenska kulturen att röka hasch. Det hörde till arabvärlden och kokablad, det hörde till den sydamerikanska kulturen. Och alkohol hörde till den skandinaviska kulturen, men till exempel hasch passar sig då inte i det svenska samhället. Det är bara inte förenligt med våran kultur. Och det här var ju så himla länge sedan, och då, ja, det var, jag vet inte om det var liksom på 70-talet eller något sånt som det här formades. Men det är ju så himla utdaterat, för att idag är det liksom en helt rasistisk tanke att tänka att den sortens kultur inte är förenlig med det svenska samhället. Så att man måste uppdatera det där illa kvickt.
Ja,
alltså.
Ja, men vad fan, vadå hasch är väl så svenskt som det blir?
Standardbraj, alltså det finns ingen svenska, möjligtvis
en
femma standard.
Ja, men
är det bland det svenskaste vi har?
Det är fan det svenskaste vi har. Alltså fan, allvarligt. Det har man ju kunnat få tag på torget sen man var
en liten gosse.
Alltså, ja, men vad fan.
Sen man gick i småskolan i äppelknyckarbyxor.
Alltså, säg att inte brass är svenskt. Säg att det inte är en del av, alltså det är fan en del av den svenska folksjälen, skulle jag säga.
Men att folk fortfarande efterföljer det här, det är idioti, för att samhället har kommit så himla mycket längre.
Nu tycker jag att vi alla i denna sal röker en vad det hade varit fett att
en
röka
fredspipa.
In. Det skulle vara ganska trevligt att prova att bonga med olika sorters vatten. Vademekum till exempel, att bara fylla upp en hel hink med, eller så här, Listerin.
Ooh.
Men det skulle vara som att shotta ett tuggummi liksom. Bensin.
Ja, det är många dåliga idéer.
Ja, nej, men alltså, fan, men man måste bara gå igenom alla de dåliga för att komma fram till keso. Det går att trycka ner kolan.
Keso är det äckligaste jag vet. Alltså.
Eller?
Ja, det äckligaste jag vet. Det var ju keso, det var ju i lågstadiet i skolmatsalen, så var det så här: ah, om du inte gillar det, då finns det keso. Då får du äta keso.
Hade ni keso?
Vi hade keso.
Va?
Jag gillade ingen mat när jag var liten.
Vadå, hade ni keso?
Du säger det som att det är något nice. Alltså keso är det äckligaste.
Ja, men jag menar, alltså, jag vet. Det är bara gött att ha någonting, alltså ett pålägg. Vi hade aromatkrydda, vad fan. Keso.
Ja, men man sitter, då sitter du där.
Var du röst på grund av keso?
Ja,
är det
jag såg.
Keso. Keso.
Säg det igen, Mufasa.
Fan, men vadå, så om jag ska göra det, om du ska tycka det är riktigt äckligt, då ska jag köpa keso.
Ja, jag tycker det är sjukt äckligt.
Tycker du kaviar är äckligt också?
Ja, det tycker jag.
Vad tycker du om,
alltså,
kaviar på keso?
Alltså,
Kalles
kaviar. Nej, men, nu vill du bara att jag ska rysa. Nej, men det där är inte nice. För det är så starka minnen. Man satt, det var en jätteviktig bandymatch som pågick ute. Och det var så här, du får gå ut till bandymatchen bara du smakar på isterbandet. Och man bara, åh, det är inte isterband. Och det var liksom, kravet var att man skulle liksom ha det i munnen.
Ett fläskigt
isterband. Jag tror att det räckt om jag hade stuckit ut tungan och bara slickat på isterbandet. Men alltså man har...
Det där låter sjukt alltså.
och då, nej, men då får du äta keso istället. Och det, alltså det är ju riktigt pest eller coolare situation.
Isterband och keso.
Det blev ingen bandy.
Nej, jag var tvungen att dra ut till fotbollen. Så då sa de, du får inte äta upp innan, eller du får inte gå ut innan du äter upp. Då svalde jag skärmansbiffen. Hel. Alltså, nej, jag älskar att spela fotboll så mycket. Alltså vanligtvis så liksom slängde jag i mig maten och var ute på fotbollsplanen liksom på, ja men säg, liksom, ja men sekunder. Alltså det var bara in i matsalen och bara deep throat av den där jävla lunchtallriken. Men då var det sjömansbiff med extra mycket liksom lök, sån här bara slämmig jävla brun sparmalök över hela. Och så hade jag liksom golat ner mig själv att jag tyckte det var äckligt. Och då bestämde sig den sadistiska läraren att sätta sig mitt liksom vid mig. Så då var jag tvungen att ta ett snabbt beslut om jag skulle få någon fotboll alls den rasten. Så då svalde jag sjömansbiffen helt. Och jag kände liksom, jag kan tänka mig att det är så det känns att svälja någon stor buffel eller så om man är en pytono.
Det var hårda tider. Det var före braj.
Ja, sen efter då har man ju det, då har man inte,
då är ju sjömansbiffar slunkit ner.
Ja, det är ju faktiskt en grej som är jävligt viktig med bra.
Att grön sjömansbiff, jag har två.
Att man blir som en Sankt Bernhards hund som kan äta sjömansbiffar hela i liksom i hallen. Man sitter i hallen med någon bara halvätten påse med något med sås och vinsen. Och så är det ofta någon kompis som står med baseballhandskar och slänger in sjömansbiff. Det är en av de vanligaste grejerna som brukar hända första gången man har rökt här.
Man tar in små puckar.
Och vad nice! Och sådana slapshots bara rakt in i... Det hade varit... Varför finns det inte ett sånt spel där man skjuter hamburgare med hockeyklubbor? In i World Trade Center. Woo! Man är Wayne Gretzky som ska skjuta cheeseburgare på World Trade Center så att den ramlar ihop.
Man uttalade det också Wayne Gretzky.
Va?
Ja. Va? Win Gretzky.
Win. Okej, fan, vad sjukt.
Alltså det är inte rätt.
Okej, jag tänkte att det var
att det var en Viking chips.
Att han var en fransman.
Ja, som Bon Iver.
Ja,
Bon Iver. Bon Iver heter han.
Win Gretzky. Fan, vad det hade varit jobbigt. Då hade hela min ungdom varit krossad. Den coolaste killen hade sagt fel hela tiden. Uff.
När man gick i högstadiet så kom jag ihåg att vi fick göra arbeten om droger. Och det, lärarna kunde ju inte så mycket om droger, så att det var precis som sexualkunskapen någonting de ville få överstökat väldigt, väldigt snabbt. Mm. Men då fick varje elev göra, man fick gå ihop i grupper och så fick man göra skolarbeten om droger. Och då fick jag och min kompis cannabis tilldelat. Så då...
Hur mycket?
Alltså, hur många sidor uppsatsen var? Eller tänkte du att vi fick cannabis av läraren?
Jag tänkte, hur många sidor?
Ja, det var ungefär 5 sidor.
Okej.
Okej, jag förstår. Och då höll vi en redovisning där jag lånade den dåvarande pojkvännens Adidas t-shirt. Och så hittade jag en liknande åt min kompis. Och sen så skulle vi redovisa hur man rullade en jolle.
Mm.
Jag tror vinklingen var så att ni vet vad ni ska hålla utkik efter, för det här är livsfarligt.
Ah, ja.
Och så tog vi pennvässarspån och så rullade vi en jolle efter bästa förmåga i klassrummet och under redovisningen.
Och tände på?
Nej, vi tände inte på. Men och sen så tror jag att vi hade...
Ska vi tända på?
Tända på? Jag är så påtänd. Riktigt bra. Men så minns jag att vi hade med det här, det enda man egentligen vet om hasch som ungdom, att man kan röka en hel lyktstolpe utan att dö. Det var den mängd som någon på annat dåvarande flashbackforum hade.
Ja, det är ju bara om man, det beror på om det är han eller hornplantan. Ska vi prova
röka
en
lyktstolpe?
Vad är det? Fast måste vi hitta den minsta lyktstolpen. Nej, men allvarligt talat vanligt. Det är så jävla många som har snackat nu om att röka en lyktstolpe.
Men alltså, man orkar ju max röka ett stearinljus i storlek.
Vad tror du om att röka en
och
lyktstolpe?
Då är det riktigt ballt sagt. Alltså, måttlighet är ett mått, precis som lyktstolpen.
Måttlighet är en dryck. en dryck. Ah, nej. Fan, alltså jag vill röka mer brass. Det är fan 420.
Ska vi avrunda det här och...
Ja, men alltså, vad fan...
Go about our day.
Ja, vi ska ju bo fast en liten fjällbäck vid Lofoten.
Just det.
I 2 veckor.
Och sen... Gud, vad mysigt det ska bli. Med färskt fjällvatten.
Ja, och jag ska fiska öring.
Och skicklig god sopp. Jag tror att sopp är svamp på norska.
Fan, vad fett.
Eller så är det svamp på svenska.
Ha en jävligt bra 420 nu.
Och med de orden så tackar vi för idag. Hej då! Oh!